Hej och välkomna till avsnitt 1041 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. I helgen har USAs största konservativa konferens, CPAC, hållits i Washington DC. President Donald Trump, som besökt CPAC regelbundet, talade också i år. Här är ett klipp.
And under the so-called Trump economy, we are actually achieving the progress, hope, and change that liberals have been falsely promising for decades, but utterly failed to deliver or produce, and it's really driving them crazy. That's why we'll probably end up with Crazy Bernie. Crazy Bernie. He's crazy. We got some beauties. We got Sleepy Joe. We got Crazy Bernie. We got Mini Mike, but I think he's out of it. I would like to spend $700 million and end up with nothing. Mini Mike, I know him well. I knew that was going to happen. That was probably the worst debate performance in the history of presidential debates. Do we agree? Has there ever been anything like that? But he's going to keep spending the money. I think this weekend he's going to, I hear his ad stop on Tuesday. He's going for Thursday. He's going to spend a lot of money. It just shows you that you can't buy an election. I mean, it just, there's a point at which people say, you got to bring the goods a little bit too. You got to bring the goods. Boy, did Pocahontas destroy him, I'll tell you. And look what I did to her. She choked, you know, she went out and got a test because I was killing her with a Pocahontas. Remember I said, I have more Indian blood in me than she does, and I have none. Right? I said it for her. Love to have some, but I have none. And she was getting hit with that name, Pocahontas. That was one of the good ones. And they said, we want you to apologize for that name. And I did. I apologized. Nobody ever heard me apologize before. I apologized to the real Pocahontas. I apologize. But she went out and she said, oh, this guy's killing me. Remember, she was dropping like a rock. But I learned something. Never do it too early. A year and a half before the election, I said, what am I doing? I should have saved. That's all right. Because she had those burning embers, and then she started. But ultimately, she failed. She's gone, so. But she was really mean to Minnie Mike, I'll tell you, the way she treated him. He didn't know what hit him. He's going, oh, get me off of this stage. Get me off. Get me off of this stage. Well, thank you very much. We hit a nerve there, huh? Bad guy. Far left radicals have become increasingly desperate and increasingly dangerous in their quest to transform America into a country you would not recognize, a country in which they control every aspect of American life. Just as socialist and communist movements have done all over the world, they're cracking down on all dissent and demanding absolute conformity. They want total control. They want to massively raise your taxes, bury you in regulations, take over American health care, indoctrinate our children from kindergarten to college, and you see that happening. Kids are coming home saying, what's going on here, Dad? The kids get it, but eventually it can be taught, unfortunately. Impose a fanatical code of political correctness, bombard our citizens with fake news propaganda, and implement policies that would turn America very quickly into a large-scale Venezuela. They want to take away your money, take away your choice, take away your speech, take away your guns, take away your religion, take away your history, take away your future, and take away, ultimately, your freedom. But we will never let them do that.
CPAC gästades av en svensk delegation från Sverigedemokraterna. Här följer ett samtal med riksdagsledamot och ordförande för Sverigedemokraternas ungdomsförbund Ungsvenskarna, Tobias Andersson, om besöket på CPAC och vad vi kan lära av USAs konservativa. Varmt välkomna. Tobias Andersson, välkommen.
Tack så mycket.
Du har just kommit hem från USA. Du har nämligen varit på CPAC, den här stora konservativa konferensen, tillsammans med två partikollegor, Shirley Weimers och Mattias Karlsson. Kan du berätta lite grann om resan dit?
Det har varit en väldigt, väldigt trevlig resa, så att säga. Jag anlände i tisdags, gjorde jag, tillsammans faktiskt med ytterligare en partikollega, Gabriel Kron, som är internationell sekreterare för ungdomsförbundet. Och sen kickade konferensen igång i onsdag och höll på till i lördag. Så jag har varit ute på den, gått på lite av de tal som har varit där, gått runt bland montrarna och träffat på olika organisationer på plats och så. Men också självklart passat på att styra upp andra möten när vi ändå har varit i DC.
Hade du själv någon roll där och alltså på CPAC? Alltså höll du något tal eller gjorde du något sånt där?
Jag hade faktiskt en, inte debatt utan ett panelsamtal snarare om, det var arrangerat av en ny organisation som fokuserar på att försöka att hålla kvar då de ideal och de värderingar som Trump fört in i det republikanska partiet över tid. Så det här var lite av en lansering för dem, så vi får väl se hur det går för dem. Men jag pratade om vilka lärdomar man kan ta givet en mer konservativ och i viss utsträckning någon nationalistisk politik som har genomförts i andra stater, eller vilka problem vi ser i Sverige som är överförbara till USA och fall vi har några lösningar som de inte tänkt på. Så det var givande, och vi hade även med Brasiliens presidents son Bolsonaro var med i panelen också, han är ju kongressledamot i Brasilien.
Just det. Det övergripande temat på CPAC i år, det var ju America versus socialism, och det är ju ganska förståeligt att man har valt den rubriken där, för att nu så utmanas det ju från demokraternas sida, det är mycket socialism. Vi har Bernie Sanders som kallar sig själv för demokratisk socialist, sosse skulle vi säga i Sverige, men alltså de här idéerna verkar vara ganska inne bland demokraterna, och nu verkar då de konservativa republikanerna vilja visa och markera att vi är inte ett socialistiskt land utan USA är något annat, och jag som konservativ tycker att det är väldigt uppfriskande. Så kände man av det att det är okej, okay, det blåser vänstervindar i det demokratiska partiet, men republikanerna, de är fortfarande konservativa. Märktes det tydligt på konferensen?
Ja, verkligen. Trump var ju inne på det i hög utsträckning i sitt tal, men även andra talare och ja, men i dialogerna på plats och sådär. Sen så är det väl lite som så att amerikanerna är väldigt duktiga på att få debatterna att bli så här binära, att då pratar man just om att ja, vi är inte socialister. Och sen så kanske man inte reflekterar så mycket mer om det. Eller lite, vi är för vapen eller vi är emot eller för abort och sådär. Man är väldigt duktig på att skapa en binär debatt som är svår att kanske överföra i ett svenskt perspektiv, där vi är lite mer lagom och man kan prata om det mesta och sådär. Och man behöver inte vara strikt för eller strikt emot alla typer av frågor som finns på dagordningen. Men det märktes överlag, det gjorde det absolut, och det är väl fantastiskt att man gör en blowback mot det demokratiska partiet. Nu ser det ju bra ut för Bernie, så det är klart, då behöver man steppa upp just den retoriken.
Alltså, fick ni några frågor, ni som ändå är från Sverige? Sverige är ju ett socialistiskt land, fast det något intresse hur fungerar det i Sverige? Därför att bland demokraterna, Bernie Sanders och även en del andra, de hänvisar ju till Skandinavien, till Sverige, till Danmark hela tiden. Vi har så bra sjukvård, vi har så bra system, och bor man här i Sverige så vet vi att den här bilden som ni målar upp, det är kanske Sverige för 40 år sedan liksom, det är inte Sverige idag. Och jag menar, finns det någon nyfikenhet från republikanskt håll om det här, är det verkligen så som, alltså finns det någon nyfikenhet på Sverige från republikanskt håll?
Ja, det är klart att den här vykortsbilden av Sverige lever ju kvar runt om i världen, där vi bara är ett fantastiskt naturskönt land med små röda stugor och med vita knutar och sådär. Men samtidigt så har man ju då en situation där man i det demokratiska partiet pekar på Sverige som ett föredöme, men där Trump och andra republikaner pekar på Sverige som ett avskräckande exempel. Och det här har ju skapat viss förvirring, och jag har träffat på amerikaner som, ja, men som tillhör båda läger eller som har vitt skilda bilder av vad Sverige är och hur framgångsrika vi är och så vidare. Och det budskapet som jag har fört fram, det är väl precis som du är inne på, så har vi enorma problem. Långa vänteköer i vården, folk väljer att i allt högre utsträckning ha privata sjukvårdsförsäkringar för att man inte litar på den offentliga vården, och likväl med skolan och så vidare. Så det är ju självklart intressant för republikanerna att känna till att den här bilden som demokraterna försöker sätta ut av att vi skulle vara ett socialistiskt föredöme är bristfällig. Sen ska man ju också vara medveten om att det är ju faktiskt så att Sverige är ju inte så socialistiskt som man kanske kan tro. Jag menar, vi har privata skolor, vi har privata aktörer inom välfärden och sådär, och det kanske missas lite från Bernie eller andra när man då lyfter Sverige som ett föredöme, att man inte riktigt känner till att vi har ändå en hyfsat avreglerad marknad på de allra flesta områdena.
Ja, så Bernie Sanders låter ju lite grann som en vänsterpartist snarare i svensk kontext.
Det tror jag. Och det är väl lite det här att det blir svårt som svensk, för då vill vi å ena sidan säga att ja, men för det första, Sverige är inte så socialistiskt som kanske Bernie tror, utan så här ser vår marknad ut och så här ser den offentliga vården och så vidare ut. Men samtidigt så måste man ju vara ärlig och säga att vi har enorma problem i Sverige. Och det vissa av dem är en direkt konsekvens av socialistiska beslut, men också liberala beslut såklart, inte minst på migrationsområdet. Så vi har försökt i största allmänhet nyansera Sverigebilden när vi är där. Varken smutskasta eller försköna, utan nyansera den.
Men Trumps tal, alltså det var intressant, jag såg ju hela talet. Jag brukar ofta se alla tal på alla CPAC, men jag har inte hunnit i år. Men jag såg Trumps tal och han talar ju väldigt länge och han är väldigt underhållande och sådär. Men en sak jag tyckte var intressant var ändå att han betonade väldigt mycket att det är identitetspolitik som gäller inom det demokratiska partiet, och de är ute, det är socialism och identitetspolitik, och vi kommer aldrig att låta dem göra USA till ett socialistiskt land. Alltså vi var inne på det tidigare, men just det här med att han är så tydlig. Alltså det är ändå skönt att ha en president som är så, han är så osvensk på ett skönt sätt tycker jag.
Jag håller helt med, och just den identitetspolitiska debatten, den har ju blossat upp i Sverige också, men jag vill hävda att den är mer långt gången i USA, att det finns en mer allmän förståelse för vad det innebär, vilka problem det genererar. Gemene amerikan känner till vad debatten är, vad den berör och sådär, och där är vi kanske inte riktigt i Sverige än. Men någonting som också är intressant då, för att om vi ändå ska hålla oss till det identitetspolitiska området, så republikanerna är ju väldigt duktiga, får man ändå ge dem, på att ha just nischade organisationer eller grupper mot olika minoritetsgrupper. Och ska man vara krass så är ju det någon form av identitetspolitik också såklart. Men där i USA är det väldigt naturligt att man har, vi träffade på Black Guns Matters eller Blexit eller Latinos for Trump och så vidare. Så man har organisationer som riktar sig mot specifika minoritetsgrupper. Så då har man ändå då anammat ett någorlunda identitetspolitiskt tänk, men i ett gott syfte med att just kampanja med riktade budskap mot de här grupperna. Och det har vi inte riktigt i Sverige, men det tror jag kommer vara någonting som ökar från samtliga partier, att man riktar in sig mot vissa minoritetsgrupper i högre utsträckning.
Ja, och det är väl både lite på gott och ont, för att de har det så i USA, det beror oftast på att man identifierar sig sedan tidigare med en grupp, man är svart, man är latin och sådär. Alltså i Sverige, vi har inte det sättet att identifiera oss, i alla fall så har vi inte haft det, men det kanske ökar här också, att det är kanske därför då som vi kanske går i samma utveckling då.
Ja, det är klart att i den bästa av världen så har ju stora delar av samhället samma intressen och känner en delad tillhörighet och så. Men samtidigt så går det väl att stärka bilden av att vi ser hur Sverige blir allt mer segregerat. Och då klart, då finns det ju en risk att man blir mer knuten till sin etniska enklav eller vad jag kan tänka svara. Och vi har sett hur andra partier har till exempel kampanjat med budskap på arabiska och liknande. Och där, då har man ju börjat ge sig in på det här området. Och där tror jag tror att det kommer öka i Sverige. Sen i den bästa av världen så hade man ju inte haft det på det sättet. Men jag tror ändå att vi kommer anamma mer amerikansk kampanjstil på det området.
Utöver just den här biten då, att rikta sig mot enskilda grupper, alltså vad kan man lära sig som svensk, och ni som sverigedemokrater, vad går det att lära från CPAC och från de konservativa i USA, tycker du?
Det går att lära sig mycket. Sen så måste man ju vara ärlig och säga det, att ibland när vi kanske då pratar med några som jobbar med kampanjer eller med data och sådär, att de har ju vissa resurser och vissa tillgångar som vi inte har på det området i Sverige och som vi kanske ska vara glada för också. Alltså de kan samla in fler datapunkter på väljarna och kan nyttja mer riktad marknadsföring och direkt kommunikation och så på ett sätt som vi i Sverige inte har möjlighet till. Och det är väl inte någonting som jag efterfrågar heller, för att det blir en integritetsaspekt från andra hållet så att säga. Men när det kommer just till kampanjer och sådär, så går det garanterat att lära sig mycket, även om vi inte kan bruka allting. Men den största lärdomen som jag tog med mig hem, och som kanske är lite bredare bemärkelse som man har haft kännedom om innan också, men som man egentligen inte alls får kännedom om generellt sett i Sverige, det är ju hur brett stödet är för Trump. Alltså det gick inte att kategorisera väljarna på plats. Det gick inte att säga att här har vi den vita medelklassen från Rust Belt, som man ofta pratar om i Sverige, att det är en vit revolt och sådär, utan Det var mexikanare, det var afroamerikaner, det var varenda tänkbar minoritetsgrupp i USA på plats. Gamla, unga, rika, fattiga. Verkligen hela samhället fanns representerade på CPAC. Och det missar man hela tiden när man följer svensk nyhetsbevakning utav det amerikanska valet och de amerikanska väljarna.
Ja, men jätteintressant. Alltså förra året när det var CPAC, då minns jag att du var ju där också. Så det här är andra året som du är här nu. Men då var det mycket prat om Kina. Att Kina är ett hot, och då var det lite fokus. Alltså då var det utrikespolitiskt fokus. Kan man säga att det var mer, nu var det inrikespolitik som gällde?
Ja, alltså det är klart att man diskuterade Kina och Huawei och 5G och sådär. Men det stora fokuset låg ju såklart på det stundande valet och därav just temat mot socialism och därav fokusen i många av talen på plats. Så det var väldigt mycket inrikespolitik och man tog tillfället i akt att kanske då svinga lite mot de som ställer upp i det demokratiska premiärvalen nu, samtidigt som man ville fokusera på vilka, vad har man åstadkommit under den här tiden, vad har man för tankar inför framtiden och så. Så det var mer inrikesorienterat, absolut.
Mm. Träffar du några, alltså det är alltid massa kändisar på CPAC, stora konservativa stjärnor. Träffar du någon personligen, någon favorit eller någon kändis?
Oj, det är väl svårt att säga. Jag träffade på Nigel Farage gjorde jag och hängde lite med honom och sådär. Och sen tog jag även tillfället i akt att spendera lite tid med Candace Owens, som ju kanske är en av de större nya stjärnskotten i den amerikanska konservativa rörelsen. Hon driver ju Blexit som fokuserar på att få just afroamerikaner att sluta rösta, eller minoritetsgrupper överlag egentligen, att sluta rösta på det demokratiska partiet och istället sluta sig i ledet hos republikanerna. Och det är väldigt intressant.
Ja. Slutligen då, det är ju presidentval i höst. Kommer du på något sätt att vara delaktig i det? Kampanjen för Trump kanske eller något sånt där då?
Jag har ju ganska fullt upp här hemma med riksdagsuppdrag och allt vad det nu är. Så jag kommer inte kunna vara över någon längre period i rent kampanjsyfte. Men jag ska försöka att i den mån jag har möjlighet följa valrörelsen. Och förhoppningsvis så får jag möjligheten att åka över och vara där under valnatten och sådär också.
Mm. Som allra sista fråga. Alltså, det här med, återigen med det konservativa Sverige. Alltså, många i Sverige de känner sig väldigt obekväma. Alltså, man förstår inte det här konservativa USA. Och ni var ju det enda partiet vad jag vet som var där. Alltså, har man missat någonting de andra partierna i Sverige genom att inte tidigare bygga de här broarna mot USAs och kanske även Storbritanniens konservativa?
Ja, vi såg ju, ja, för att svara kort på frågan. Sen så är det ju intressant att se att nu såg vi hur förra moderatledaren Reinfeldt var på plats på Joe Bidens tal och kampanjaktivitet. Mm. Trots att republikanerna har en historia av att då ingå internationella organisationer tillsammans med republikanska partiet. Och min uppfattning är att man har helt övergett det republikanska partiet sedan Trump vann primaries 2016. Och det tycker jag är ett misstag.
Ja, så man kan säga att Sverigedemokraterna tar över det tomrum som de andra partierna egentligen bara har. De har bara lämnat walk over och ni går rakt in, kan man säga så.
Ja, men absolut. Jag ser inte att det finns något svenskt parti som har en utsträckt hand emot det republikanska partiet i nuläget. Och där ska man ju ha i åtanke att det republikanska partiet består inte bara av Donald Trump. Det är ju en enorm organisation med mängder av intressanta relationer till sidoorganisationer, tankesmedjor och så vidare. Så jag tror att man går miste om ett stort nätverk om det som så att de andra partierna fortsätter att ge republikanerna kalla handen.
Mm, just det. Okej, men då vill jag säga tack till dig Tobias. Det var jätteintressant och ja, tack för samtalet.
Tack så mycket Ronny.
Det var avsnitt 1041 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som jag driver ideellt för att ge det konservativa perspektiv på USA som svensk media inte förmedlar. Stöd gärna detta arbete på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller via bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat.
Mm.